Domen över grannländerna. Och det är en av de få, det finns fler profettexter som tar upp de andra folken och deras relation till Gud. Det är ju så att Israel hade en särskilt ansvar eftersom de var det utvalda folket. De hade fått uppenbarelsen i lagen. Men det innebär inte att de andra folken inte hade något ansvar inför Gud. Precis som jag sa, Paulus säger att hedningarna har en lag inskrivet i sina samveten. Och i sammanhanget menar han en slags motsvarighet till den lag som israeliterna hade fått. Det finns alltså en grundläggande moralisk kod hos alla folk. Det är den bibliska människosynen, hävdar jag. Och det är därför som Amos tar upp grannländerna. Han börjar med Syrien och Filistén. Med tröskvagnar av järn har de krossat Gilead. Tröskvagnar av järn. Det där handlade om att de hade ägnat sig åt en bestialisk tortyr. Det gör man inte ostraffat, säger Amos. En tröskvagn, ja, det var en släde med sylvassa knivar i botten som man drog över säden. Och det hade man dragit över människor. Vi kan ju bara föreställa oss en sån scen. Jag tar några exempel här. Tyrus och Edom, de har utlämnat hela byar åt Edom. Tyrus, det vill säga fenikerna. Och glömt sitt avtal om vänskap. De har brutit överenskommelser. De har utlämnat hela byar. De har förmodligen ägnat sig åt att fördriva folk från sina hem. Sånt gör man inte ostraffat. Det är någon som har sagt att de här inledande kapitlet är som en slags relation till FNs deklaration om mänskliga grundläggande rättigheter. Som de har brutit mot. Och det är den här grundkoden helt enkelt. Ammon och Moab, de skar upp havande kvinnor i Gilead. Alltså kommentarer överflödiga. Det vill säga att man skar upp havande kvinnor. Det var ju ett sätt då för att det inte skulle bli någon återväxt. Och eventuellt skulle man lindra kommande hot och så vidare. Men det är en bestialisk handling. Sydriket Juda har förkastat Herrens lag. Lägg märke till. Nu är vi inne på gudsfolkets relation till Gud. De har förkastat Herrens lag. Och det gäller ju också för Nordriket. Det är ju det som nu blir liksom huvuddomsbudskapet för Amos. Och han inleder med ett rungande strafftal över Nordriket Israel i 2:6-14. Förtryck av de svaga. De trampar ner de svaga och skuffar undan de hjälplösa. Det intressanta är att man tror att Israel här i mitten på 700-talet upplevde en ekonomisk glansperiod. Man hade inga direkt yttre fiender. Man hade lyckats skapa politisk stabilitet under just den här Jerobeam den andre. Det fanns en tidigare Jerobeam. Han var den första kungen i Nordriket och han är ingen kul typ. För övrigt ska vi säga att alla kungar i Nordriket är tvivelaktiga figurer allihop. Och den Jerobeam den andre, han var alltså en lysande politiker. Han hade lyckats skapa ett välstånd i landet. Det rådde fred med grannländerna. Men det som hade hänt, det var att den där rikedomen kom bara några till del. Precis som det är i vår tid också. Att det är vissa som roffar åt sig medan den stora massan lider. Så var det i Nordriket. Han såg med fasa på hur de rika vältrade sig i lyx och överflöd. Medan de som ingenting hade, ja, de var totalt utblottade. Och de där som var rika, de brydde sig inte. Men det som upprörde Amos allra mest, det var att de där som inte brydde sig och som hade allt i överflöd, de var också väldigt religiösa. De gick på regelbundna gudstjänster och de offrade och de sjöng, står det. De sjöng som kung David, och ja, jag tror till och med att de sjöng sådana sånger som David hade författat. Vad vet jag, jag kan tänka mig det. Förtryck av de svaga. Liv i lyx och överflöd på andras bekostnad. Ni ligger på era elfenbenssängar och latar er på era soffor. Ja, det gäller inte er alltså. Elfenbenssängar. Jag menar, det där är ju inte IKEA-produkter. Elfenbenssängar. Det står på ett ställe att de hade sommarhus. Ja, det är inget fel med sommarstuga, men jag menar, de hade det väldigt bra. Och då kunde de väl dela med sig av andra. Alltså, det Amos är ute efter, det är att han vill se konsekvenser av deras tro. Alltså, han är inte ute efter att tvinga dem att dela med sig till andra. Han är ingen politisk agitator som liksom ska införa någon slags fördelningspolitik genom lagar. Utan han vädjar till deras tro och deras hjärta. Han vill att de ska stanna upp och tänka så här, att har inte tron på Gud några konsekvenser? Nej, problemet är att de tillber Gud på kananeiskt sätt. De tänker nämligen att om bara Gud får gudstjänster, om bara Gud får offer, om bara Gud får tillräckligt många sånger och tillräckligt många gudstjänster, så kommer han vara nöjd och då är det ingen fara och färde. De väntade på Herrens dag, står det. Kan ni tänka er? Men Amos säger att Herrens dag är inte ljus utan mörker. Han håller en rungande appell mot deras uppfattning om Herrens dag. I det 50 kapitlet, i den 18 versen, så säger han så här: ve er som längtar efter Herrens dag. Herrens dag, ni vet, i framtiden så ska vi bli räddade och Gud ska föra oss in i ännu större lyx och överflöd. Ve er som längtar efter Herrens dag. Vad får ni för glädje av Herrens dag? Den är mörker och inte ljus. Som när någon flyr för ett lejon och möter en björn. Kommer hem, tar stöd mot väggen och blir biten av en orm. Ja, Herrens dag är mörker, inte ljus. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor, vill jag inte veta av dem. Alltså, det var inte så roligt att höra för gudstjänstkommittén. Jag vill inte se åt era offer av gödboskap. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Jag undrar vad musikledaren tänkte. Eller musikkommittén. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Och så kommer det. Men låt rätten flöda fram som vatten. Och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Den här texten är liksom hjärtat i Amos bok i kapitel 5, vers 18 till och med 24. Låt rätten flöda fram. Alltså, det är kristallklart. Det är bra att ni offrar. Det är bra att ni sjunger. Det är bra att ni ber. Fortsätt med det. Men om det inte har några konsekvenser i era liv, om det inte innebär att ni lever rättfärdigt. Om inte gudstjänsten är en inspirationskälla till ett nytt förvandlat liv, där ni sätter fokus på de svaga, då är det bättre att ni slutar sjunga. Sluta läsa Bibeln. Be inte. Sluta med alltihop. Därför att det blir bara något falskt över alltihop. Det är ju det han säger. När liksom gudstjänsterna får ett egenvärde. Och det är så lätt att vi hamnar där också. Vi tror att vi är religiösa om vi går på gudstjänster. Och nu har vi varit på 3 gudstjänster. Nu är Gud nöjd. Och nu har jag läst så många kapitel i Bibeln. Nu måste nog Gud vara nöjd med mig. Och nu har jag bett så många timmar. Jag håller på att bli helgad. När Gud är inte intresserad av någon slags hög andlig statistik när det gäller sådana handlingar. Om inte de här handlingarna leder till ett förvandlat liv. För det är ju så att, jag menar, gudstjänsten är all ära. Men andligheten är ju väldigt lätt att producera här inne i den här lokalen. Och är betydligt knepigare när vi går till jobbet på måndag. Eller var vi nu är någonstans när vi möter människor i det vanliga livet. Det är ju då det visar sig om de här offren har satt några spår i våra liv. Ja, det är mycket man ska hinna med i Amos bok, och jag vet inte var jag lagt den här pekan nu heller. Är det någon som vet var det ligger den? Förlåt mig. Det är ju tur att det inte spelas in på film det här. Ytliga gudstjänster, jag avskyr era fester, jag hatar dem, jag står inte ut med era högtider. Ja, alltså Amos är, han kommer tillbaka om och om till det här temat, va? Och så kommer då 5 syner och en historisk notis om Amos. De 2 första synerna handlar om gräshoppor, eld, och sen ser han ett sänklod. Sen ser han en mogen frukt i en skål, och så ser han Herren vid altaret. De där 5 synerna, de säger 2 saker. De sista synerna, det vill säga den som handlar om Herren som står vid altaret, om den mogna frukten i skålen och om sänklodet, det har ett budskap, nämligen att domen är oundviklig. Nu är domens tid inne och den är oundviklig. Och Amos har motiverat varför Gud måste döma dem. Gud måste döma dem därför att Gud måste sätta stopp för detta. Han måste genom domen visa dem att de är på fel väg. Domen är oundviklig. De 2 första synerna, där finns det en strimma av hopp. De är väldigt intressanta. De ska vi läsa, de här 2 första synerna. Det är ju 5 synerna han har. Och den första synen, där står det så här i det 7:e kapitlet. 7:1. Denna syn lät Herren Gud mig se. Han skapade en svärm gräshoppor när gräset spirade på nytt efter kungens slotter. Och när det hade ätit upp nästan allt gräs i landet sa jag: förlåt ditt folk, Herre Gud. Hur ska Jakob, ja, ni vet Jakob, det är ett annat namn för Israel. Hur ska Israel kunna bestå, ett så litet folk? Då ångrade sig Herren och sa: det ska inte ske. Alltså, här har ju vi den här underliga tanken om Gud som ångrar sig. Men jag tolkar det på det sättet att domen kommer. Men domen ska inte bli så genomgående, så grundlig att Israel kommer att utplånas helt. Det finns ett strimma av hopp i den här första synen. Den andra likaså. Jag säger ungefär samma sak. Denna syn lät Herren Gud mig se. Han kallade på eldregnet. Och när det hade förtärt det stora djupet och höll på att förtära åkerjorden sa jag: sluta, Herre Gud. Hur ska Jakob kunna bestå? ett så litet folk. Då ångrade sig Herren. Inte heller detta ska ske, sa Herren. Exakt samma budskap. Domen kommer. Men på något sätt så ska det finnas en slags begränsning i domen, därför att Gud vägrar släppa det här folket. Han vägrar släppa folket helt. Han skulle kunna utplåna Israel helt genom assyrierna här. Så att det var bara ett minneblott. Men han gör inte det. Därför att domens primära syfte är inte att det ska vara ett utlopp för Guds vrede. Ungefär som när Gud säger att nu ska jag utplåna dem helt. När domens syfte är att väcka israeliterna. Och då måste Gud ta till med hårdhandskarna för att de ska inse att de är på fel väg. Och domen är därför också en slags reningsprocess. En slags väckarklocka. Ja visst, de ska få smaka på det sura äpplet rejält här. Alltså. Men samtidigt så finns det en strimma av hopp att de, åtminstone en del av dem, ska inse att vi var på fel väg. Och det är ju så, ni vet, då kommer det där igen, också Samos, att en gång, någon gång bortom domen, så ska Gud återupprätta sitt folk. Det är framtidshoppet. I Amos är det bara en strimma av hopp. En strimma av hopp. Se på min befallning ska Israel skakas bland folken. Som man skakar säd i ett såll och inte en sten slinker igenom. Och lägg märke till att det här är ju en reningsprocess, eller hur? Han ska rena Israel. Han ska rena Israel så som han skakar ett såll. När vi är inne på något slags jordbruksverktyg här, så det är jag inte speciellt hemma på, men jag har förstått. Jag har ju sett sådana här såll, va? Där man skakar undan liksom det som inte är bra. Och så ska det finnas någonting som är äkta vara till sist som är kvar. Och det är inte mycket som är kvar. Men någonting ska finnas kvar. Någonting ska finnas kvar när domen är över. Och så kommer den där historiska notisen om Amos som vi redan varit inne på. Amos blir utvisad ur landet. Gå din väg, siare, försvinn till Juda. Det är liksom en slags parentes i den här profetboken. Som visar hur Amos blev behandlad. Och ni vet, man kan säga överlag att profeter är inte populära, så att säga. De är hatade. Vi skulle kunna ta många exempel i Gamla testamentet på hatade profeter. Jeremia till exempel, han blir kastad i en brunn och så vidare, va? Och de försökte på alla sätt tysta ner de här profeterna. Profeter är otäcka personer. Av en enda anledning. Jag brukar säga, de är notoriska sanningssägare. Och sådana personer är väl, alltså folk som säger sanningen i alla lägen, så de ska man akta sig för. De är väldigt obehagliga. Men profeterna var som så här, notoriska sanningssägare. Och de sa sanningen, kosta vad det kosta ville. Och så kommer då den här kommande upprättelsen och frälsningen sist i boken 9:7-15. Och jag tänkte stanna lite grann där inför den texten, för jag tycker den är väldigt intressant, den här. Alltså man kan säga så här att jag menar, det är ett konstant mörker i hela boken. Ja. Den kommande domen är oundviklig. Israel ska föras långt bort i fångenskap. Och rent historiskt sett så vet vi att Nordriket upphörde att existera 722. Alltså 25 år efter ungefär Amos har predikat. Det hann att komma en profet till, Hosea. Han kom efter Amos. Båda de profeterna säger att det är kört. Det är oundvikligt. Domen kommer. 722 gick Nordriket under. Assyrierna invaderade området, intog huvudstaden Samaria. Och vad som hände med befolkningen, ja, det råder delade meningar om. En stor del av befolkningen, de stannade kvar i landet när det blev en, kan vi säga, assyrisk provins. Och assyrierna förde dit främmande folk som gjorde att det uppstod en blandbefolkning. Så att folket gick under genom att de assimilerades med andra folk. Det är de som på nytestamentlig tid kallas samarier, ni vet. Och det står ju att judarna hade ingenting med samarierna att göra, för de ansåg att samarierna var orena. De var inte äkta vara, så att säga. Men sen 587 så gick ju också sydriket under. Då kan man säga att hela Israel har gått under så småningom. Och det är inte bara nordrikets befolkning och nordriket som stat eller som land som har gått under, utan även sydriket. Hela projektet Israel går i graven 587. Med undantag av en folkspillra. Och då har ju vi liksom sållat säden rejält här, va? Och det finns bara en liten slatt kvar. Slatt. Det sa jag någon gång här tidigare, va? Slatt. Kommer ni ihåg det? Det är det som är på botten lite grann, va? En liten slatt kvar. Jesaja kallar den slatten för en rest. Ska finnas kvar när domen har gjort sitt. Och det var den där troende skaran, som jag kallar dem för, som fanns borta i fångenskapen i Babylonien, som hade förlorat landet, hade förlorat templet, förlorat Jerusalem, förlorat framtidshoppet, förlorat allt. Och de satt där och tänkte att allting är slut nu. Men så kommer det två profeter, Daniel, Hesekiel, i fångenskapen i Babylonien. Kanske fanns det också folk från Nordriket där borta i Babylonien. Därför att assyrierna, de tog kanske också med sig folk och fraktade dem bort till Assyrien. Ni vet, Assyrien och Babylonien, det var ungefär samma område borta i Mesopotamien, tvåflodslandet. Och så kommer de här profeterna, Hesekiel, Daniel, och säger att fatta mod. Herren ska återupprätta sitt folk. Det ska finnas en räddad skara. Och jag menar, det här finns väldigt många olika uppfattningar om, men ni vet, jag tror ju att Gud inte släppte det här folket. Jag tror inte Gud släppte Israel. Jag tror inte Gud släppte judarna. För det är ju judar senare som övertar rollen som israeliter när kungariket Juda är det enda som består till sist. Och dess invånare kallar judar, det är det som är folkspillran. Och vi läser ju i Bibeln hur de återvänder så småningom. Så småningom återvänder de och så börjar de om igen. Och sen har ju det här folket liksom existerat som ett minoritetsfolk genom hela historien. Och de finns fortfarande. Och när vi är inne på framtiden, bortom domen, vi befinner oss bortom domen, och vi har ett folk, en folkspillra, som sållades en gång, men som existerar idag och som Gud ska göra någonting stort med i framtiden. Och det är det, tror jag, som den här handlar om, 9:7-15. Så här står det. Den dagen skall jag resa upp Davids förfallna hydda, kapitel 9, vers 11. Mura igen, jag läser alltså från 11 versen nu. Mura igen rämnorna och resa upp det som rasat, bygga upp den som i forna dagar. Så att det kan lägga under sig vad som är kvar av Edom och alla de folk över vilka mitt namn har utropats, säger Herren. Som utför detta. Ja, den tid kommer, säger Herren, då plöjaren följer tätt efter den som skördar, vintramparen tätt efter den som sår. då bergen dryper av druvsaft och alla höjder flödar över, då ska jag vända ödet för mitt folk Israel. De ska bygga upp förstörda städer och bo i den, plantera vingårdar och själva dricka vinet, anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras egen mark och de ska aldrig mera ryckas upp ur den mark som jag har gett dem, säger Herren din Gud. Det är en framtidsprofetia, eller hur? Nu vet jag att den här texten, den har tolkats på olika sätt. När vi läser Apostlagärningarna 15 så samlas ju den tidiga kyrkan och diskuterar huruvida Paulus gör rätt som bjuder in hedningar i gudsfolket så där hipp som happ som han gör. Om det inte är så att först så ska ju judarna komma till tro på Kristus. Och sen först därefter så ska hedningarna komma till tro. Paulus, han ville ju inte vänta på att judarna skulle börja tro på Jesus. Han gick till hedningarna direkt och så blir det kris i kyrkan. Och så hade man möte i Jerusalem. Men så ger man sitt bifall åt Paulus. Och så citerar man Amos 9 och säger att nu är den tid inne då Gud håller på att återupprätta Israel. Och så tillämpar man det på det som händer när kyrkan växer fram. Och det är ju de som tillämpar den här texten och tolkar den på det sättet. Att det här syftar inte på judan och Israel. Det syftar på kyrkan som nu har övertagit Israels roll. Och vi ska tolka det här symboliskt. Att Israel och upprättelsen handlar om den kristna kyrkan växer fram. Ja visst, absolut. Men jag menar att en profetia har inte bara en uppfyllelse. Den har flera uppfyllelser. Och jag menar att den här texten kan man tolka som att den har tre uppfyllelser. Det nyss nämnda att det syftar på kyrkan som då är det nya Israel i en mening här. Det kan syfta på det faktum att de här judarna som fanns borta i Babylonien och som tänkte att allt är över, plötsligt fick de återvända hem och bygga ett nytt tempel. Vi kan läsa om det i Esra och Nehemja. Det är den första uppfyllelsen av de här orden. Att nu byggs Davids hydda upp igen bokstavligt. Man fick bygga upp Jerusalem igen och alltihop det där, va? Det andra kan syfta på kyrkan i Apostlagärningarna som jag nämnde. Och då blir profetians andra dimension det att den har en slags symbolisk innebörd som handlar om att Gud återupprättar sitt folk genom att kyrkan uppstår. Och där är vi alla med. Men jag tillhör de som tror att den har en tredje uppfyllelse också. Att den syftar på det judiska folket. Bokstavligen. Att denna folkspillra har lyckats överleva genom 2000 år är ett mirakel. Ett gudomligt mirakel. Genom alla förföljelser, alla trakasserier, alla hot om utrotning har det här folket lyckats bevara sin identitet. Och 1948 upprättas en judisk stat. Som visserligen inte kanske fungerar på det sättet vi skulle önska alltid. Men som ändå är ett gudomligt mirakel. De är där nu i landet. Marken som Amos pratar om. Som Gud har sett till att de nu är på helig mark. Och de ska aldrig mer ryckas upp från den marken, säger han. Det som händer i Mellanöstern tror jag är ett slags preludium till någonting större som ska ske i framtiden. Det som Paulus pratar om i Romarbrevet 9-11, där han säger att en gång ska hela Israel bli frälst. Alltså han talar ju där om judar och hedningar. Att när judarna i fullt mått har kommit in i gudsfolket, då ska återigen de äkta grenarna som nu är avfallna eller avbrutna ympas in i den heliga stammen, gudsfolket, det vill säga judar ska komma till tro och upprättas. på ett sätt som varken jag eller Paulus förstår. Jag är i gott sällskap, konstaterar jag, för att Paulus han säger i slutet där att det här förstår inte jag. Och jag förstår det inte heller, för det är ett gudomligt mirakel. Vad kan vi lära oss av detta utöver att profetian har en slags, ska vi säga, visionär framtidsperspektiv? Jo, vi kan lära oss på det personliga planet att Gud överger aldrig sitt folk. Gud överger aldrig oss personligen. Även om Gud tvingas döma, så är det ett uttryck för hans kärlek, där han vill korrigera oss i våra liv. Men domen innebär inte att Gud vill säga upp bekantskapen med oss. Domen är ett uttryck för Guds kärlek, liksom profeten ville föra Israel tillbaka, så vill Gud hjälpa oss att orientera rätt i livet. Och där är domen också en faktum, ett redskap för Gud att sålla, rena, föra oss tillbaka, sätta oss på banan igen. Israel hade möjligheten. De hade möjligheten, säger Amos. Han säger på flera ställen att om Israel vänder sig till Gud, då ska de få leva. I det femte kapitlet så säger han så här. Så säger Herren, vers 4, till Israels folk: kom till mig så får ni leva. Gå inte till Betel. Sök inte er inte till Gilgal. Dra inte bort till Beersheva, de här kultplatserna. Kom till Herren så får ni leva. Kom till Herren så får ni leva. Två gånger upprepar han detta: kom till Herren så får ni leva. Men de kom inte till Herren, och därför kom domen. Och när domen väl hade kommit, så var det för sent. Ja, den tid kommer, kapitel 8, vers 11. Och det vilar en djup tragik i detta. Då jag sänder en hunger över landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Då skall det irra från hav till hav, driva omkring från norr till öster, och det ska söka efter Herrens ord, men det ska inte finna det. Det ska inte finna det. Och vad säger det oss? Det är att vi ska komma till Herren medan vi kan, och medan vi har den tid som innebär att vi har möjlighet. Vi ska inte skjuta på det. Vi ska inte liksom tänka att det får vara, det får vi dröja med. Därför att det kommer en tid då vi inte längre finner Herren. Då det är för sent. Och det var det Amos försökte säga till israeliterna. Men han talade tyvärr för döva öron. Och ändå, trots att de vände honom ryggen, så vägrade Gud att släppa dem. Han ska upprätta sitt folk i framtiden. Det är en märklig Gud vi tror på, som älskar oss så mycket att han vägrar släppa oss. Det är liksom ett budskap som jag vill skicka med i det här mörka Amos skräckinjagande profetierna ikväll här. Att Gud lämnar oss aldrig. Aldrig, aldrig. Amen. Är det någon som har någon fråga, eller vad är klockan, Roland?
Ja, vi har 10 minuter till klockan 9.
10 minuter till klockan 9, ja. Ni får gärna ställa frågor nu här i slutet. Här. Jag ska säga det också att nästa gång så ska vi tala om Kolosserbrevet. Och vi ska prata om Paulus. Och Paulus är ju väldigt intressant. Så att Det är vad vi ska ta upp nästa gång. Och det är den 6 april alltså. Herre. Den 6 april. Men är det någon som har någon fråga? Ni behöver absolut inte hålla med mig. Alltså, det är inget krav på det. Alltså.
En fråga om kommande upprättelse och
frälsning. Ja. Ja. Nej, alltså, det är inte tre olika tolkningar för mig, utan det är tre olika, ska jag säga, dimensioner i texten, va? Mm. Ja, alltså. Ja, nu är det så att Hesekiel pratar om att hela Israel ska upprättas. Och han pratar om, i en vision så säger han att han såg två stavar som fördes ihop till en, va? Och det där tolkar jag som Nord- och Sydriket som en gång ska förenas till ett i framtiden igen. Och ni vet, det finns ju många som tror att Israels upprättelse nu, om vi tar den tredje dimensionen, handlar om att alla stammarna ska en gång återupprättas igen. Det är ju så att de där 10 stammarna, man brukar tala om de 10 förlorade stammarna, att de försvann liksom, va. Men många hävdar att det finns en slags stamidentitet idag bland judarna. Att det inte bara är Judas stam och Benjamins stam. Som då, ni vet, det är ju de som man kan identifiera som judar då. Utan även de där andra stammarna finns och ska återupprättas. Var det ungefär så den frågan du tänkte dig? Ja, för då berör ju det både Nord- och Sydriket, va? Nu är vi inne på väldiga spekulationer här. Men det måste vi få göra någon gång ibland också. Ja.
Finns det någon skillnad på Guds dom idag mot vad det var?
Ja, det är en jättebra fråga. Därför att vi har ju en tendens när vi läser Bibeln. Så säger vi så här att, ja, Gud... När vi läser Bibeln, Gud är den som leder nationer och världsutveckling etc. etc. Men så är det ungefär som att många kristna tänker så här att, ja, det var då det. Vi har svårt att tänka oss att Gud skulle leda historien idag när vi ser ut över världen. Och alla dessa makter som kämpar mot varandra och stormakter och EU och hela fadrullan och alltihop till det där, va. Men det är klart alltså att Gud måste ju vara den, eftersom han är densamme igår, idag och evighet, så måste ju han styra världshistorien och de händelser som sker i världen idag också. Det är bara det att säger man det, som är man lätt stämplad som en sån här, ni vet, spekulativ framtidsprofet och sådär, va, som ritar kartor och sånt. Det är inte jag. Men jag vill heller inte hamna i andra diket och säga att Gud inte skulle ha liksom på något sätt med sin hand i det som sker i världen idag. Därför att då blir det en väldigt konstig gudsbild. Det är ungefär som att Gud skulle sluta och ha den förmågan när Bibeln var färdigskriven. Det är klart att Gud styr det som sker idag. Sen tillhör jag ju dem som vi ska vara lite försiktiga när vi ska tolka det där och sätta ihop det med bibliska texter och så. Det tror man ska vara lite försiktig med. Men vi ska inte förneka, tror jag, det faktum att vi har en Gud som har kontroll över det som sker i världen idag, även om det ser mörkt ut. Det är naturligtvis viktigt vem som blir president i Amerika nu, utifrån ett slags gudsperspektiv. Och att det finns en slags plan i detta som Gud har tänkt sig och så vidare. Ja, inte bara Amerika, i Sverige också naturligtvis, va? Man kan ju undra vad Gud tycker om decemberöverenskommelsen, men det är en helt annan sak. Men när vi väl har ställt till det, så att säga, så är det så att i det aspekten också så överger ju inte Gud oss, utan då försöker ju Gud liksom på något sätt styra utifrån de situationer som uppstår också. Och så finns det en övergripande plan som inte kommer åt, som bara Gud känner till. Det var ju den Paulus pratade om i 9-11 Romarbrevet, när han säger: "O, vilket djup av visdom, vem kan förstå hans vägar? Hans vägar är outgrundliga", säger han. Han liksom kapitulerar, Paulus, och så övergår han och liksom sjunger lovsång istället. I kapitel 11 i slutet här. Jag ska bara kommentera det där med att en text kan ha flera betydelser. Vi har ju varit rädda för det ibland i den kristna kyrkan, för vi tror alltid att en text har bara en betydelse. Medan i judisk bibeltolkning så vill man gärna betona att en text kan ha många betydelser. Alltså det är inget störande, utan en text kan ha olika betydelser. Samma text då. Och det är klart att det ställer till det lite grann, men det visar också rikedomen i Guds ord. Att Gud talar på olika sätt också genom ordet till oss, va? Så tänker jag med det hela. Ja. Hinner vi med en fråga till kanske? Det är ovanligt det här att vi hinner med frågor plötsligt här. Om inte så tycker jag att vi slutar här nu. Och så tycker jag vi ber till Gud tillsammans. Gud, vi förundras över din storhet. Och vi tackar dig för att du uppenbarat din vilja för oss. Hjälp oss att inse att ett rättfärdigt liv är det som du har som målsättning med oss, ditt folk idag, Herre. Jag ber, Herre, att vi inte ska hamna i ett tänkande där vi tror att gudstjänster och religiösa handlingar är det väsentligaste. Hjälp oss att se att gudstjänst är ett möte med dig som ska leda till förvandlat liv. Förvandla oss, Herre, och låt oss inte som människorna på Amos tid vara likgiltiga inför den fattige som finns nära oss. Den som behöver ett par skor, bokstavligen, som Amos pekade på också. Att vi ser de som lider, Herre. Att vår tro får konsekvenser. Vi ber, Herre vår Gud. Tack att vi får överlämna oss i din hand, Herre. Att vi får söka dig så att vi kan leva som Amos säger. Jag ber att du ska välsigna oss, Herre. Välsigna den person som på ett särskilt sätt här ikväll behöver känna din omsorg, din närhet, din kärlek. Gå till den människan just nu, Herre. Tack att du aldrig överger oss. Vi ber i ditt namn, Herre. I Jesu namn. Amen.